عن أفرايم الصغير. في أسرير أقول فرسين وسيت لكن أوهر لي betydelse ordet har i de hebreiska skrifterna. Vi såg att frälsning innefattar inte bara att man blir räddad från döden till att få evigt liv, utan det har att göra med upprättelse, befrielse från allt som hindrar och som begränsar människan och skapelsen att uppfylla den eviges ursprungliga plan. Frälsning innebär i skriften att bli räddad från fara och sjukdom och död och nöd. Innebär att bli rädda från denna tidens onda system och livsstil. Frälsning innebär att bli rädda från fiender och få seger i krig rent fysiskt. Frälsningen är ett klädesplagg och en skyddsmur i den nya Jerusalem. Judarna ber om frälsning vid varje Amidabön 3 gånger om dagen. Vid Havdala efter sabbaten, på Rosh Chodesh, vid alla årshögtider och speciellt Sukkot när man sjunger Hosianna. Vi såg att Israel befrälst ur Egyptens land och ur Egyptens hand. Vi såg att Israels frälsning innebär bland annat att bli återsamlat från diasporan, från förskingringen, och bli upprättat som folk i sitt land. Det är frälsning. Vi såg att frälsningen är ett program som den eviga har för Israels folk, för denna tid och för den tillkommande tiden. Ett program, en källa, ett vatten. Frälsning innebär att bli befriad från synd och orenhet. Och när frälsningen kommer till en människa så vänder syndaren om från sin onda väg och börjar praktisera det som är rätt och det som är i enlighet med Herrens bud, hans lag, hans Torah. Frälsningen räddar från döden både nu och vid uppståndelsen till ett evigt liv, en evig frälsning som vi såg att det talas om. Frälsningen är främst för judarna, men även för andra folk. Och nu ska vi fortsätta att titta på det här ämnet. Och jag kommer att köra hårt här nu. Men ni är ju förberedda, för ni är ju helt öppna här, känner jag. Då är det lite varmt te. Det är bra för min röst. Med Stig-Åkes hårdrum. Frälsningen kommer från Hashem. Det är hans. I 5 Mosebok 32:15 står det skrivet: då blev Jeshurun fet. Jeshurun är det tredje namn för Israel. Israel har tre namn: Jakob, Israel och Jeshurun. Jeshurun är det högsta, Jakob är det lägsta, Israel är det högre och Jeshurun är det högsta, som betyder det raka, raka folket, de raka. Då blev Jeshurun fet och istadig. Du blev fet och tjock i Austin. Han övergav Elohim, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa. Tzur Yeshuato. I 1 Samuelsboken 2:1 står det skrivet: och Hanna bad och sa: mitt hjärta fröjdar sig i den evige. Mitt horn är upphöjt genom Hashem. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender, ty jag gläder mig över din frälsning. Samachti bishuatecha. Jag gladde mig över din frälsning. Samachti bishuatecha. Det var alltså din frälsning det frågan om. Hashem är någon som ger frälsning, och frälsningen tillhör honom, som vi också ser i Uppenbarelseboken när han blir prisad. Frälsningen tillhör vår Gud. Psalm 68:19 står det: lovad vare Hashem, eller Adonai, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela. Jesaja 43:11: ja, jag, och lyssna här nu, jag är Yud Hei Vav Hei, Och förutom mig finns ingen frälsare. Förutom mig finns ingen frälsare. Anochi, anochi Adonai, ve'ein mi baladai Moshia. Ein mi baladai Moshia. Det finns ingen frälsare förutom mig, eller jämte mig, eller utan mig. Det bästa kanske, mi baladai, utan mig. Hosea 13:4, men jag är Hashem din Elohim, allt sedan du var i Egyptens land, utom mig vet du ej av någon Gud, och ingen annan frälsare finns än jag. Lukas 1:46, då sa Miriam, min själ prisar storligen Hashem, och min ande fröjdar sig i Elohim, min frälsare. Vem var Miriams frälsare, Yeshuas moders frälsare? Hashem, den evige, den osynlige. Första Timoteus brev 1:1, eller kanske Titus, ska vi se då. Den och Timoteus. Paulus, Kristi eller Messias, Yeshuas apostel, förordnar av Gud, vår frälsare, och Messias Yeshua, vår hopp, vårt hopp. Elohim är vår frälsare. Hebreerbrevet 5:7 säger, och med starkt rop och tårar, här talar om Yeshua, med starkt rop och tårar frambar han under sitt kötts dagar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Yeshua behövde bli frälst från, inte från synd, för han hade ingen synd, men från döden, för våra synders konsekvenser som han tog och dog i vårt ställe. Den döden klarade han inte av själv. Han gick inte ner i dödsriket och gjorde en brottningskamp eller boxades och slogs med Satan och vann seger och gick ut som en boxare hjälte. Så stämmer inte med skrifterna, vilka man har sett lite teater och sånt här om det där. Det är ingen biblisk teater. Han blev utblottad. Han blev straffad. Hans själ kom i vedermöda. Han fick utstå dödens lidande. Och han blev instängd i dödsriket och hade ingen möjlighet att komma ut därifrån. Han behövde bli frälst. Och den evige som är frälsaren hade lyssnat på hans rop under sitt jordeliv, utan sitt kötts dagar, som det står här. Han under bön och åkallan och starka rop och tårar, så ropade han till honom som kunde frälsa honom från den död som han skulle gå igenom. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest, prisat vare den eviges underbara namn. För det betyder att han beredde en väg genom döda havet. Det var väl lite kabbalistiskt det där. Det har jag aldrig tänkt på innan, det kanske är bra så. Du förstår mig nog rätt. Ta det inte nu ordagrant. Han dog inte i döda havet, så var det inte. Hashem använde sig av, nu, ja, vi ska väl säga så här, så det blir lite ordning här. Den evige, osynlige, som bor i ett ljus dit ingen kan komma, som ingen kan se, ingen människa kan se eller har sett eller kan se någonsin i evighetens evighet. Han som uppenbarar en del av sig själv, men som är avskild i den högsta världen ovanför änglarnas himmel. Han är avskild där uppe också. Han är frälsaren, och han sänder sin frälsning. Han genomför sitt frälsningsprojekt, sin frälsningsplan i den här världen, till och med i änglavärlden och i den synliga materiella världen. För frälsningen måste nå även änglavärlden, för det har varit en rubbning där. Nu talar vi inte om frälsning som att bli befriad från synd och orenhet i den engelska i änglavärlden. utan att han lägger saker ting till rätta. Han dömer och lägger saker ting till rätta och upprättar en ordning som han hade i sin tanke från början. Men den evige, som vi sa tidigare, för att uppenbara sig, så sänder han sina sändebud till den för oss osynliga världen, till änglavärlden, och även till den synliga världen för oss, till den fysiska världen. Kommer det in, det kommer ner ifrån himlen sändebud som kan kallas för frälsare, men även så reser han upp människor här som blir beklädda med den eviges ande, och de blir förvandlade till frälsare. I domarboken 2:16 ser vi att Hashem använder sig av sändebud för att förmedla sin frälsning. Där står det skrivet: då lät Hashem domare uppstå som frälste dem ur deras plundrares hand. Vayakem Adonai Shoftim Vayoshium Miyad Jag ser inte riktigt bra här. Så nej, här måste du vara här. Okej, domarboken 3:9 säger så här: men Israels barn ropade till Hashem. Kan jag få lite mer ljus? Borde? Hashems barn ropade till Hashem, och Herren Hashem lät då bland Israels barn en frälsare uppstå. Som frälste då? Tack så mycket, ordet under. Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre broder. Kalebs yngre bror kallas i skriften för frälsare. Människor kan alltså vara frälsare. Vad betyder det? Jo, det är alltså befriare. I det här fallet var det politiska och militära befriare, samt moraliska befriare, på ett så sätt att de blev domare och de upprättade lag och ordning i ett oordnat samhälle där etiska och moraliska lagar hade höll på att falla sönder. Så reste sig upp en ledare som först tog itu med det politiska och militära ostabila som hände runt omkring Israel. Och därefter så kunde de döma folket för att få ordning och reda i deras moral. Så dessa domare kallas för frälsare. I domarboken 3:31 står det: efter honom kom Samgar, Anats son. Han slog filisterna 600 man med en oxpik. Också han frälste Israel. Man kan frälsa Israel med en oxpik. Det var inte roligt. Josia Gamhu ett Israel. Josia Gamhu ett Israel. Han frälste också Israel. Samma ord på hebreiska. Andra Samuelboken 3:18: fullborda nu ert uppsåt, ty så har Hashem sagt om David. Kung David talar om här: genom min tjänare Davids hand ska jag frälsa mitt folk Israel från filisternas hand och ifrån alla dess fienders hand. Bejad David avdi Hoshia et ami Israel miyad plishtim umiyad kol oivehem. Titus 1:3 säger så här: och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår frälsares, befallning blev betrodd. Jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son, på grund av gemensam tro, nåd och frid från Elohim Fadern och Messias Yeshua, vår frälsare. Här ser vi att har vi både Elohim, vår frälsare, och Yeshua HaMashiach, vår frälsare. Det betyder ju inte att Yeshua HaMashiach är samma som Elohim, utan han har fått delegerad auktoritet från den osynlige att kunna bli en frälsare på ett större sätt än domarna i Israel. De är minifrälsare, och nu kom en stor frälsare. Titus 3:4 säger samma sak: men när Elohim, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, Då frälste han oss. Vem var det som frälste oss? Det var Elohim som frälste oss. Inte på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i avskildhetens ande, som han rikligen utgjöt över oss genom Yeshua, Messias, vår frälsare. För att vi rättfärdiggjorda genom hans nåd skulle så som vårt hopp få evigt liv till arvedel. Prisat vare Hashems underbara namn. Frälsning ges till dem som söker den evige och är villiga att lyda honom. Frälsning ges till dem som söker honom och är villiga att lyda. Psalm 119 och 94. Det står, i psalm 119 får vi väldigt mycket klarhet när det gäller Torah. 119 och 94 säger: jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. Ser du en koppling mellan frälsning och lydnad? Psalm 119, 146. Jag ropar till dig, fräls mig, så vill jag hålla dina vittnesbörd. Psalm 119 och 155. Frälsning är långt borta från de ogudaktiga, ty de frågar inte efter dina stadgar. Psalm 119, 166. Jag väntar efter din frälsning, Hashem, och jag gör efter dina bud. Psalm 119, 174. Jag längtar efter din frälsning, Hashem, och din lag är min lust. Ingen motsättning mellan frälsning och laglydnad, med andra ord. I skriften finns ingen motsättning mellan frälsning och laglydnad. Ingen motsättning. Det går hand i hand. Frälsningen ges till den som söker Herren och är villig att lyda. Herren ser till villigheten, inte alltid till förmågan. Frälsningen ges inte till den som har lytt till 100% eller till punkt och pricka. Frälsningen fås genom nåd, barmhärtighet, när man omvänder sig och i ödmjukhet ropar om hjälp. Så sänds frälsningen. Men det betyder inte att man får ha ett upproriskt hjärta och tro att man ska fortsätta att leva i olydnad. För då har man inte så stor chans att få tag på frälsningen. Frälsningen ges till den som vill vända om från sina onda vägar och bli lydig. Ordspråksboken 28:18 säger: den som vandrar ostraffligt, han blir frälst. Men den som i vrånghet går dubbla vägar, han faller på en av dem. Den som vandrar ostraffligt blir frälst. På alla möjliga sätt naturligtvis. Han blir frälst från alla möjliga saker. Jeremia 17:14 säger: hela mig, Hashem, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, ty du är mitt lov. Refaeni adnai ve erafe hoshieni ve hoshi ve esh oshia. Förlåt? Vad ger varsha? Tack ska du ha. Vad ger varsha? Just det. Keti lati ata, tihi lati ata. I frälsningsprogrammet ingår evigt liv. Jag ber att ni stänger av era telefoner. I frälsningsprogrammet ingår, som vi har sagt tidigare, evigt liv. Lyssna på det här, Apostlagärningarna 13:46. Då tog Paulus och Barnabas mod till sig och sa: Guds ord måste i första rummet förkunnas för er judar. Men eftersom ni stöter det bort ifrån er och inte aktar er själva värdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Ty så har Hashem bjudit oss, befallt oss: jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning in till jordens ända. De sätter alltså ett likhetstecken mellan det eviga livet och frälsningen som når till hedningarna. Hedningarna har möjlighet att få evigt liv genom frälsningen som erbjuds dem. Det är underbart. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Hashems ord, och de kom till tro, så många det var beskärt att få evigt liv. Yeshua är den eviges viktigaste frälsare. Han är number one. Stor frälsare. Hans medel, den eviges medel att ge evigt liv till människor. Matteus 1:21 tittade vi på i förmiddags. Hon ska föda en son, och honom ska du ge namnet Yeshua, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Lukas 2:11 säger, ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas 2:29 ser vi Simon kom ju där till templet när de presenterade Yeshua. Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord. Ty mina ögon har sett din frälsning, din Yeshua. Vilken du har berett till att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Och en härlighet som ska ges åt ditt folk Israel. Bendito sea Hashem. Lukas 3:4. Så uppfylldes vad som var skrivet i profeten Jesajahus utsagors bok. Hör rösten av en som ropar i öknen. Bered vägen för Herren. Gör stigarna jämna för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg ska och höjder sänkas. Vad krokigt är ska bli rakt. Och vad oländigt är ska bli släta stigar. Och allt kött ska se Elohims frälsning. Det var mini Elia som kom. Johannes döparen. Minje Elia, som skulle förbereda vägen för Josefs son Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef behövde en mini Elia, och Mashiach ben David kommer att få en stor Elia, makro Elia, maxi, okej, mini maxi. Då var Johannes döparen mikro Elia. Och så kommer nu en makro-Elia här snart. Makro? Är du säker på det? Okej, Sverige. Inte utanför Sverige. I Hallsberg är det väldigt litet. Okej. Mega-Elia. Och om vi säger en liten parentes här. Finns det någon människa i hela världshistorien som inte har dött? Hur många? Två. Vilka då? Ja, men låt oss säga de som har dött tidigare. Under den tid som har varit. Som borde ha dött. Okej. Han säger 6 miljarder här som inte har dött. Ja, visst. Som lever nu. Men om vi tänker på historien. Som borde ha dött. Hanok och Elia. Två stycken. Står det inte skrivet någonstans att det är bestämt att människan ska dö. Och därefter domen. Är det inte bestämt att alla människor ska dö då? Och därefter domen. Herrens regler gäller för alla. Elia kommer tillbaka som Messias. Kan det vara så att han menar den verkliga Elia? Som inte dog. Hur länge har han levt i världshistorien? Han blev upptagen till himlen. Och han håller på att visa sig för judarna idag. Jag känner en som fick besök av Elia. Ja. Hon låg för döden. Min hebreiska lärarinna. Och Lia kom till henne. Hon är Kohen-familj, prästfamilj. Hon sa, jag har fått besök av Eliahu. Han kom till mig. Jag låg för döden. Han sa, du kommer bli frisk. Dagen efter var hon frisk. Och du ska gifta dig, hade han sagt till henne. Några veckor sedan som hon var gift. Tror du att det var Eliahu, sa hon. Ja, jag tror det var Eliahu som kom till dig. Det finns fler vittnesbörd om Eliahu som besöker judar. Han jobbar.
Ja, så jag tror att han kommer tillbaka hit och visa sig för alla människor. Han kommer att profetera Jerusalem som talar om två vittnen. Vilka är världshistoriens bästa vittnen? De som har levt inom världshistorien. Hanok och Elia. Herrens vittnen. De har ju massor med vittnesbörd. De har ju vittnat om hela världshistorien. De kommer att dödas. Vilddjuret som reser sig upp kommer att döda dem. För alla människor måste dö. Utan de som förvandlas när Messias kommer tillbaka. Okej, det var en liten parentes här. Mini och makro Elia. Eller förlåt, hur var det nu? Mini och maxi. Ja, vi lämnar den där latinska orden, tror jag. Johannes 3:14. Och så som Moshe upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Så att var och en som tror ska i honom ha evigt liv. Ty så älskade Elohim världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ty inte sände Elohim sin son ut i världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom, han blir inte dömd. Men den som inte tror, han är redan dömd eftersom han inte tror på Elohims enfödde sons namn. Johannes 5:34. Dock det är inte av någon människa som jag tar emot vittnesbörd om mig. Men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Jag är dörren, den som går in genom mig, han ska bli frälst. Och han ska få gå ut och in, han ska finna bete. Johannes 12:47. Om någon hör mina ord men inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Apostlagärningarna 4:12 säger: och i ingen annan finns frälsning. Ej heller finns under himlen något annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Finns ett namn ovanför himlen. Var en som åkallar det namnet blir också frälst. Det var kanske en ny tanke. Under himlen finns inte något annat namn givet. Men det finns ett namn ovanför himlen. Apostlagärningarna 13:23. Av denne säd har Elohim efter sitt löfte låtit Yeshua komma så som frälsare åt Israel. 1 Timoteus 1:15, det är ett fast ord och i allt värt att mottagas att Messias Yeshua har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. Hebreerbrevet 5:9. När han hade blivit fullkomnad blev han för alla de som är honom lydiga upphovet till evig frälsning. Nu ska vi gå in på ett tema som är viktigt att ta. Skrifterna säger att bara en kvarleva av Israel kommer att bli frälst. Jesaja 10:21 säger: en kvarleva ska omvända sig. En kvarleva av Jakob till Elohim den väldige. Ty om än ditt folk Israel vore så som sanden i havet, så ska dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten, den kommer med rättfärdighet som en flod. Jeremia 31:7 säger: så säger Hashem, jubla i glädje över Jakob. Höj fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Eller igen, rättare. Över dem som är huvuden bland folken. Det vill säga ledarna, politiska ledarna på jorden. Låt lovsång ljuda av sig, Hashem. Ge frälsning åt ditt folk, åt kvarlevan av Israel. Resten av Israel, en del av Israel, den räddade delen av Israel kallas för kvarlevan, de som överlever. Daniel 12:1 säger, på den tiden ska Mikael ställa sig upp. Han ska stanna, han ska stå still. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. När Mikael ställer sig och inte längre krigar, strider, då kommer en tid av nöd. För Mikael är Israels stridsängel. Och han håller på att strida för fullt för att rädda oss från våra fiender. När han ställer sig, då kommer en nöd för Israel, vars like inte har funnits allt från den dag då människor blev till och ända till den tiden, den sista tiden, stora nöd som vi läste om på förmiddagen, Jakobs nöd. Men på den tiden ska av ditt folk alla de bli frälsta eller kunna undfly, står det egentligen i hebreiskan, inte samma ord här, gimalet, som finns skrivna i boken. De som finns skrivna i boken kommer att undfly den stora, det stora lidandet som kommer de sju sista åren innan messianska riket kommer. Joel 2:32 säger, men det ska ske att var och en som åkallar Jud-Hei-Vavs hejs namn, han ska bli frälst. Det står faktiskt gimalet också här. Han ska kunna undfly. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska finnas en räddad skara, plita, så som Hashem har sagt, en skara som har undflytt, och till de undsluppna ska höra de som Hashem kallar. Hur ska vi då kunna förstå Romarbrevet 11:26 som säger, så ska hela Israel bli frälst? Så som det står skrivet, från Sion ska förlossaren komma, han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Det finns rabbiner som bestrider Nya testamentets äkthet genom att lyfta fram den här versen och säga, hur kan man citera en felaktig översättning och grunda sin lära på den? Det står inte i Jesaja 59:20 att från Sion ska förlossaren komma, han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Det står inte så där. I den grekiska texten står det så, i Romarbrevet 11:26. Men det står inte så i Jesaja 59:20. Skulle inte Paulus citera skrifterna rätt? Vad står det i Jesaja 59:20? Det står, men så som en förlossare kommer Hashem för Sion, eller till Sion, och till dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger Hashem. Herren kommer till Sion och han kommer till dem inom Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger Hashem. Hur kan då det i Romarbrevet 11:26 stå, från Sion ska förlossaren komma, han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob? Och så bygger man då en lära som säger att hela Israel ska bli frälst på det. Låt oss säga nu att Paulus inte citerade Jesaja 59:20 som grekiska texten säger, utan han citerade som den hebreiska texten säger. Naturligtvis, han som rabbin citerar ju inte grekisk text, eller han har ju lärt sig den hebreiska texten, originaltexten. Hur ska vi kunna försvara en sån här attack mot nya förbundets skrifter? Jag tror att Paulus citerade Jesaja 59:20 rätt. Och i så fall så står det i Romarbrevet 11:26 i originalet, hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet, förlossaren kommer till Sion och till dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger Hashem. Det innebär alltså då att det som i Paulus tanke kallas för hela Israel är inte hela Jakob. Nu får du förklara det här, Ketriel. Kom ihåg att Jakob är hans mänskliga, naturliga namn.
som betyder han som håller i hälen eller han som bedrar. När han vände om och böjde sig och fick nåd, så fick han ett nytt namn, Israel. Och roten i Israel är bland annat inte bara han som strider tillsammans med Herren, utan Jud, Shin, Resh har du. Det är Jud, Sin eller Shin, Resh, som är samma rot som Yashar, som betyder rak och rättfärdig. Och det är samma rot på Yeshurun, Yashar. Yeshurun, som är det tredje högsta namnet för Israel, som är de som är rättrådiga, de rättfärdiga. Så Jakob, det är alltså 12 stammarna. Alla Jakobs ättlingar kommer inte att bli frälsta. Nu talar vi om förlossade och få tillträde till det kommande riket. Våran rabbin, han sa: hade ni varit Abrahams barn, så hade ni gjort Abrahams gärningar. Ni är inte Abrahams barn, till en del judar där. De blev inte erkända som Abrahams barn, för de gjorde inte det som var rätt. De vände inte om från sin synd. De i Jakob som vänder om från sin synd blir erkända av himlen som Israel. Och på så sätt blir hela Israel frälst. Förstår ni vad jag tror att Paulus undervisar? Då blir alltså texten i Romarbrevet 11:26 så här: så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: förlossaren kommer till Sion och till dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse. Och det stämmer då med de andra skrifterna som säger att bara en kvarleva ska bli frälst i Israel. Bara de som, trots att Israels ättlingar är som sanden, så ska bara de som omvänder sig från sin synd komma att ärva det tillkommande riket. Det finns en bön som man ber i synagogan som säger: hela Israel har tillträde till det tillkommande riket. Men då undervisas det i Pirkei Avot och i förklarande skrifter. Det betyder inte att alla Israels barn, alla judar, kommer att komma in i det tillkommande riket som kommer. Utan det är bara de som lever rätt, som omvänder sig från sin synd och som rättar sina liv efter Herrens bud. Och det är helt riktigt. Så det här har slagit sönder min romantiska, idylliska bild om att alla judar och alla de 12 stammarnas ättlingar kommer att uppleva frälsning. Jag tror inte det blir så. Jag har fått revidera här. Och Herren, han är väldigt noggrann med att se till att bara de rättfärdiga kommer att ärva det tillkommande riket. Man måste vända om från sin orättfärdighet och från sin synd. Annars får man inte uppleva frälsningen. Och det gäller juden först, men också icke-juden. Säg amen.
Amen.
Så härligt. Ja, jag tror inte vi ska ta det om hedningarnas fullhet här. Det blir lite för komplicerat här. Vi har några sidor kvar här. Frälsning finns för alla, men alla blir inte frälsta. Frälsningsprogrammet från himlen erbjuds alla människor, juden först men också icke-juden. Det är det glada budskapet om frälsning. Du kan bli frälst. Det finns en provision som himlen har ordnat, som inte alla förstår, men det finns där. Den gode pappan, han har gjort ett superhopp från båten, hoppar i och räddar sin son. Och sonen begriper inte hur han kan hoppa så där, men han har ordnat det så att det går att rädda sonen. Pappan fixar det. Som vi sa när vi var små, när vi bröt sönder någonting: den har gått sönder. Så gick vi till mamma: mamma, titta, den har gått sönder. Ja, går det inte att laga då? Nej, det går inte att laga. Men pappa kan laga det. Nej, pappa kan inte laga det. Ja, men morfar kan laga det. Barnen förstår inte hur det går till, men de vet att det går. Vi förstår inte hela frälsningsprogrammet, hur det fungerar. Och det är ju bra att förstå mer och mer av det, för det finns en oerhörd rikedom i de här källorna, frälsningens källor. Därför studerar vi mycket mer om det här. Men det räcker. Och jag vill vara väldigt ödmjuk här. Herren vet vilka som tillhör honom. Och vi har väldigt lätt när vi kommer från en vad ska vi kalla det, en väckelsekristen bakgrund, att sätta svart och vitt på saker och ting. Sätta en väldigt skarp gräns för att vara frälst och icke vara frälst. Och det, vi måste vara väldigt försiktiga här. Vi har inte rätt att döma och bedöma vilka som är frälsta och vilka som inte är frälsta. Och dessutom så ska vi se här lite längre fram att man kan inte säga att man är frälst riktigt här. Och då sitter jag i synagogan, i en ortodox synagoga, sabbat efter sabbat, och ställer mig frågan, är de här frälsta? Jo, kaffa sig. Hur många av de här kommer att komma till den tillkommande tidsåldern? Och de väntar på Messias. Om jag säger, jag hoppas att Messias kommer snart. Ja, han kommer snart. De väntar på Herrens frälsning. Kommer de att vara med? De vänder sig om från synd. Det de upplever är synd, det vill de inte ha i sina liv. Rättfärdiga människor som kommer till Yom Kippur och säger, inte på grund av våra goda gärningar, inte på grund av vår lydnad för lagen, ropar vi till dig om förlåtelse för våra synder, och knäböjer och på Yom Kippur säger, förlåt oss, rena oss. Vi ropar till dig om din barmhärtighet och nåd. Förlåt oss och rena oss från våra synder. Har Hashem hört deras böner? Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Men jag hoppas verkligen att han gör det. Den uppenbarelse de har är att den evige är nådefull och barmhärtig när jag omvänder mig från min synd. Och jag kan inte genom mina goda gärningar vinna frälsningen. Utan det är hans barmhärtighet som frälser mig. Det finns i den judiska bönboken på Yom Kippur. Antingen så menar de inte vad de läser och ber om. Och då går de förlorade. Då tänker de att jag har ju gett så mycket goda, jag har gett pengar till de fattiga, jag har gjort massa saker här, så jag förtjänar frälsningen. Och då menar de inte vad som står skrivet när de läser det. Inte på grund av mina gärningar, utan på grund av din barmhärtighet och nåd, be om förlåtelse och så vidare. Men om de är ärliga och läser och menar vad de läser, Då tror du att pappa himlen skulle förkasta den bönen? Jag kan inte tänka mig det. Och då ska inte jag sitta där och döma, är de här frälsta eller inte? Det jag kan inte. Har de tillträdande till det kommande rike? Jag har fått revidera en hel del pingstteologi i den ortodoxa synagogan, måste jag säga. Härliga skratt, jag undrar. Frälsning finns för alla, men alla blir inte frälsta. I första Timoteus brev 4:10 står det, ja, därför arbetar vi och kämpar, då vi nu har satt vårt hopp till en levande Elohim, honom som är alla människors frälsare. Först och främst deras som tror, det vill säga de som förtröstar, litar på honom och sätter sin själs förtröstan på honom i tid och evighet. Han är alla människors frälsare, först och främst de som tror. Lukas 13:23 säger, någon frågade Messias, Herre, är det allenast eller bara några få som blir frälsta? Då svarade han, kämpa. Jag tänkte på det igår kväll, bara över här. Lärjungarna kommer och frågar, är det bara några få som blir frälsta? Vad var svaret? Kämpa. Det vill säga, tro inte att ni har det. Sätt er inte där i soffan och tro att ni har allting färdigt. Jobba nu här. Det betyder inte att han menar att nu ska ni genom era goda gärningar vinna frälsning. Nej,
Kämpa för att komma in genom den trånga portdörren. Till många säger jag er, ska försöka att komma in och ska inte förmå det. Kanske för att de kommer med sina egna meriter. Om husbonden har stått upp och tillslutit dörren och ni sedan kommer, ni säger han till sina lärjungar. Ni sedan kommer och ställer er där utanför och klappar, bankar på dörren och säger, Herre, öppna för oss. Så ska han svara och säga till er, jag vet inte varifrån ni är. Och ni ska då säga, vi har ju ätit och druckit med dig och du har undervisat på våra gator. Men han ska svara, jag säger er, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, det vill säga ni som praktiserar olydnad för Torah. Ni har ingen rätt att komma in här. Laglösheten ger inte tillträde till det kommande riket. Där ska då bli gråt och tandagnisslan när ni får se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike men finna er själva utkastade. Ja, människor ska komma från öster och väster, från norr och söder och bli bordsgäster i Guds rike, underbart. Och se, då ska somliga som är de sista bli de första och somliga som är de första bli de sista. Är det många som blir frälsta? Ja, kämpa sig. Var försiktig. Gå igenom ditt hjärta. Vänd bort ifrån synden. Håll inte på med det där som du vet att Hashem inte vill att du ska göra. Och du ändå gör. Ha lite gudsfruktan i ditt liv. Nu höjer jag rösten, det låter bra. Jag skär väl inte sönder någon, hoppas jag. Ibland blir jag rädd för mig själv när jag lyssnar på mina predikningar. Det finns texter i Bibeln som talar om att man redan är frälst. Jag har gått igenom dem och hittat 3 stycken. Låt oss gå till dem nu. Finns det 3 vittnesbörd, då är det ju någonting man kan säga att man är frälst. Vi ska se vad de egentligen säger. Efesierbrevet 2:5. Nu får ni spänna på er säkerhetsbältet här nu, för nu blir det hett om öronen. Nu ska vi åka berg- och dalbana. Ni orkar lite till, väl? Orkar ni mycket till? Bra. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 sidor kvar bara av 16. Om någon vill ha det här sen så kan jag ju ge ut det. Men det finns en liten krummeluxer och såna grejer som inte någon förstår, men jag. Efesierbrevet 2:5. Där står det att han har gjort oss levande med Messias, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Och det här är det grekiska ordet för frälsning som används överallt. Som är väldigt brett, likaväl som det hebreiska ordet. Så är det grekiska ordet väldigt brett att tala om också helande från sjukdomar. Räddning från döden. När Jeshua uppväcker en död så kallas det för frälsning. När han botar en kvinna från blodgång så kallas det för frälsning. Och när de räddas från stormen på Genesarets sjö så kallas det för frälsning i den grekiska texten. Det är väldigt brett begrepp som i den hebreiska texten. Det hebreiska uttrycket för frälsning, Yesha eller Yeshua, är också väldigt brett som vi har sett. Men jag gick igenom lite ordagranna översättningar. Jag är väldigt dålig på grekiska. Jag tycker det är synd. Är det någon som är expert på grekiska här så kom till mig. Då vill jag gärna prata väldigt mycket med dig. I en litterär literal translation of the Holy Bible står det så här i slutet: By grace you are being saved. Och den lilla grammatik som jag förstår talar om att det här betyder om något pågående verk. Det betyder ett pågående verk. You are being saved. Genom nåd håller ni på att bli frälsta. Eller hur? Det är alltså en litterär översättning av det grekiska i Efesierbrevet 2:5. I den svenska texten av nåd är ni frälsta, som det är någonting redan färdiggjort. Men det är också plural, det står inte blev frälst. Förlåt, det är också
presens. Det står inte av nåd blev ni frälsta, eller hur? Det står ni är frälsta som något presens. So by grace you are being saved. Med andra ord, om det här står så i grekskan, så kan vi inte grunda på det här ordet och säga att det är någonting som vi redan har fått. Det är snarare så att det är någonting som vi har blivit involverade i, en frälsningsprocess. Det vill säga, vi är med i frälsningsprogrammet. Vi har hoppat på tåget. Kanske vi inte ska säga så, för då tänker man, om ja, då sitter jag kvar då kommer jag aldrig ut. Så är det inte, för det byter vagnar här och där, så man måste hänga med. Och kabbalister talar till. Young's literal translation säger, by grace ye are having been saved. Jag tyckte det var en lustig grammatik, men så står det faktiskt. Det var 1898 den skrevs. De kanske pratade det så på den tiden. By grace ye are having been saved. Men det är också en presens, pågående form. Ni håller alltså på att bli frälsta. Av nåd håller ni på att bli frälsta. Så den texten kan vi inte som domare och så säger bort med det, som vittne, det gäller inte. Nästa vittne. Vi har tre vittnen, ska jag lyssna på alla tre. Första vittnet är diskvalificerat. Kolosserbrevet 1:13. Kom fram. Nu ska vi höra vad du har att säga här om frälsningen. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Ja, här står det att han har frälst oss. Han har frälst oss. Det är ju faktiskt dåtid. Han har frälst oss. Frågan är, vad har han frälst oss ifrån? Och vad har han frälst oss till? Det står här att han har frälst oss från mörkrets välde. Vad är mörkrets välde för någonting? Det är Satans inflytande. Var är det väldet någonstans? Det är bland olydnadens söner i Efesierbrevet 2:1. Står ju om det. Att han är den andemakt som verkar i olydnadens barn. Det vill säga, när vi är olydiga mot Herrens Torah, så är vi i mörkrets välde. Det vill säga, Satan och hans änglar har rätt att verka på oss, och de har makt över oss. Från det tillståndet blev vi frälsta. När då? När vi vände om från vår synd. När vi lämnade våran olydnad. Då fick inte Satan längre makt över oss. Och då blev vi förflyttade i ett andligt regim. Det blev ett annat rike som tog makten över oss. Och det riket kallas för sin älskade sons rike. Det är himmelens rike som har blivit gett till sonen Yeshua HaMashiach. Det är någonting som har hänt. Den gången vi beslutade att lämna synd och leva rättfärdigt, då blev vi frälsta. Men det står ju inte här att vi blev frälsta från den eviga döden. Vi blev inte frälsta så vi har ticket to heaven. Vi har ingen biljett till himmelriket eller till det kommande till riket. Jag tror inte att vi kan använda den här texten som ett bevis för att nu är vi säkra det här, alltså för tid och evighet. Det är bara att tala om ett tillstånd som vi har fått, blivit förflyttade till ett andligt tillstånd där vi är kvar så länge vi är lydnadens söner. Men om vi förkastar rättfärdighetens väg, så kommer vi naturligtvis kvar tillbaka till det mörkrets rike där vi var tidigare. Om vi nu går till arameiska texten. Jag har gått igenom arameiska orden för frälsning. Grekiskan är mer lik den hebreiska i de apostoliska skrifterna. I den arameiska Peshitta-texten, och jag vet inte om den är reviderad eller så, från det original arameiska skrifterna. Men där har man två ord, minst det finns tre ord i den arameiska här, som används när grekiskan har ett ord, som översättning för hebreiska Yesha eller Yeshua. Och i Efesierbrevet 2:5 och i Kolosserbrevet 1:13 finns inte det vanliga ordet för frälsning i arameiskan, utan ett annat ord som betyder räddade, som är väldigt nära i svenska, men det är roten P-resh-ku. Och den finns ju ordet i den här, i Kaddish finns Purkane. Känner ni ordet? Yitgadal v'yitkadash med rabba. Och så kommer längre fram Purkane. Där har du samma ord för frälsning där i arameiska. Och det ordet finns både i Efesierbrevet 2:5 och i Kolosserbrevet 1:8. Jag tror snarare det är frågan om att han har rescatado, hur ska man översätta det svenska? Han har räddat oss. Räddat oss. Han har kastat en livlina till oss och räddat oss. Ja. Rescued. I den arameiska texten så används ett ord som har roten för liv när det gäller frälsning. Livgivande. Och det är intressant att arameiska kan använda ordet just liv när det gäller frälsningen. Nu har vi alltså ett tvivelaktigt vittne här, så vi sätter en frågetecken på det här vittnet. Första vittnet var diskvalificerat och det andra vittnet har vi ett litet frågetecken på här. Och nu har vi ett tredje vittnet, får vi be att det kommer fram, förlåt. Jag hör inte riktigt vad du säger. Står det inget villkor? I vers 9 står villkoret. Vad står det där? Ja. Ja, vers 10 är väl väldigt starkt. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren. Jag läser här för att det ska komma in på inspelningen. Det var väldigt bra det läste, men för att det ska spelas in så säger vi det här från. Honom i allt i behag och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka Fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de avskilda har i ljuset, det vill säga framtida slutfrälsningen. Ty han har frälst oss. Bra, vi tar det. Det köper jag. Det här var en som också kom in här på rättegången. Vi ska lyssna på tredje vittnet här nu då. Andra Timoteus 1:9. Och vi ber att ni kommer fram. Ja, vad har du att säga nu här? Jo, jag har att säga så här. Han som frälst oss och kallat oss med en avskild kallelse, inte på grund av våra gärningar utan efter sitt eget rådslut och sin nåd. Den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Messias Yeshua, men som nu har blivit uppenbar genom vår frälsare Messias Yeshuas uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom det glada budskapet. Jaha, det var ju ett starkt vittne här idag. Han har frälst oss och kallat oss. Så nu har vi ett vittne här som talar om att man kan säga att man har blivit frälst. Ett vittne. Då får du ett poäng här och har ett vittne här. Han har gjort dödens makt om inte. Ja. Så det är en potentiell. Han har gjort dödens makt om intet. Men effekterna av hans verk är inte färdigt och har inte introducerats 100% i den här skapelsen ännu. På samma sätt har ju inte frälsningen kommit 100% ännu. Men här är ett vittne som klart säger att vi kan säga han har frälst oss. Han har frälst oss. Frågan är om det inte har talat om frälsningsprojektet i alla fall. Räcker ett vittne för att stadfästa en lära? Det behövs minst två eller tre vittnen för att utföra en slutdom. Då jag som domare här nu säger att ja, det är jättebra det här vittnet, men vi har bara ett vittne på det här, vi lägger ner fallet, man kan inte säga att man har blivit frälst. Då går vi till andra vittnen här som talar om att man kommer att bli frälst eller att man håller på att bli frälst. Ska vi titta på de vittnena, hur många har vi? Ja, det är omkring 40 stycken här i den här listan. Vi ska be att några stycken av er kommer fram här, så får ni berätta vad ni har att säga. Matteus 10:22. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Framtid, han ska bli frälst. Han har inte blivit frälst, han ska bli frälst. Matteus 19:23. Och det kan vi hoppa över. Vi ber att du sätter dig ner, du behöver inte prata nu, för göra en annan gång. Markus 16:16. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. När då? När han blir döpt? Det står inte då. Vi kan inte föra in dig på den första gruppen, så du får bli att framtiden talar om frälsningen. Apostlagärningarna 2:47. Allt folket var de väl bevåget, och Herren ökade församlingen dag efter dag med de som lät sig frälsas. Such as should be saved, säger King James Version. Those being saved, säger Young Literal Translation. Så här alltså en fråga, är det frågan om översättning enligt vad då King James vittnar och Young vittnar, så ska den här texten förstås som att det är de som kommer att bli frälsta som höll på att bli frälsta under presens, de är med i frälsningsverket, inte någonting som redan har hänt. Så det är alltså en fråga om framtid också. Får vi be om nästa vittne i Apostlagärningarna 11:14. Han ska tala till dig ord genom vilka du skall bli frälst, du själv och hela ditt hus. När då? Ja, det är framtiden. Apostlagärningarna 13:26, mina bröder. Du kan sitta ner, du behöver inte prata nu, vi tar den en gång. Apostlagärningarna 16:30. Kan du komma fram? Ja. Därefter förde han ut dem och sa: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Yeshua, så blir du med ditt hus frälst. Du blir det när du tror på honom. Ja, men hur mycket ska jag tro då? En gång? Nej, du ska tro hela tiden. Tro hela tiden, så blir du frälst till slut. Okej, det var också framtiden. Tar vi nästa vittne. Apostlagärningarna 15:1. Och det här är intressant, vi måste ta lite tid med det här vittnet, för du har mycket att säga. Men från Judén kom några män dit ner och lärde bröderna, så om ni inte låter omskära er så som Mose har stadgat, så kan ni inte bli frälsta. Okej. Hedningarna nu som har kommit in i gemenskapen, ska de inte omskära sig nu då? Och då säger några: ni måste omskära er. Vi judar, vi har kommit in i ett förbund genom Abrahams omskärelse. Den evige befallde våran far Abraham att omskära sig, sina barn och sina efterkommande till evig tid i alla generationer. Och det är vårt sätt att komma in i förbundet, och i det förbundet finns frälsning. Alltså frälsningsprojektet är kopplat till förbundet med Abraham. Och när vi blir omskurna så kommer vi in i det här förbundet och i frälsningsplanen och frälsningsprojektet. Och nu är ni hedningar som har kommit i tro på Messias, som är våra Messias. Och ni har fått del av de goda nyheterna om frälsning. Ni får minsann komma in här på samma sätt som vi. Kom inte in någon bakväg, utan gå den vägen som är etablerad. Omskär er och bli judar och lev som vi. Nej, vänta lite här nu, säger jag. Messias apostlar, slichim, de som har fått Messias ande, de känner: nej, det stämmer inte. För det står i profeten det här och det här och här, och det här säger anden, och vi känner att det här är vägen för icke-judar. De behöver inte omskära sig. För att komma in i frälsningsprocessen. Det här är alltså inte frågan om omvändelsefrälsning eller begynnelsefrälsning, utan här är frågan om att kunna komma in i det tillkommande riket som är i deras sinne. kunna få uppleva uppståndelsen från de döda. Det vill säga, om ni inte omskär sig, då får ni inte vara med i uppståndelsen när Messias kommer. Det är det de säger. Ni får inte del av det här förälsningsprojektet. Men då säger de andra att det här inte stämmer inte. Och så kommer de med ett svar ifrån himlen, tror vi. Jag tror att det är från himlen, ett svar från himlen för icke-judar. I vers 11 står det: vi tror ju fast mer att det är genom Herren Jeshuas nåd som vi judar blir frälsta. Inte blir. Vi blir frälsta, ett pågående verk i oss judar. Vi judar lika väl som icke-judarna. De. Så genom nåden som vi har fått kommer vi att bli, vi är en del i frälsningsprocessen, och icke-judarna som har fått del av samma nåd, de behöver inte omskära sig för att bli frälsta. Men jag skulle vara väldigt jag ska vara väldigt utmanande nu och säga så här om en jude som har fötts av judiska föräldrar inte låter omskära sig innan han blir 20 år, så kommer han att förlora frälsningen som finns i det judiska folket. Han blir avklippt från sitt folk, står det skrivet. Så en jude som inte omskär sina pojkar riskerar att de går förlorade för evigt till den brinnande Gehenna. Det här är mycket allvarligt för det judiska folk. Hur skulle Paulus undervisa att judarna skulle låta bli omskära sina barn? Det är så jag förstår skriften. Men nu behöver vi inte gå in i, för vi har en annan att prata om. Romarbrevet 5:9. Så mycket mer ska vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen som kommer. Hashems vrede kommer över all orättfärdighet, och speciellt när Messias kommer. Romarbrevet 5:10. Ty om vi medan vi var Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv. Romarbrevet 8:24. Ty i hoppet är vi frälsta. I hoppet är vi frälsta. I hoppet i framtiden. Men ett hopp som man redan ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas på det som man redan ser? Romarbrevet 10:1. Paulus säger: jag ber för judarna, mina bröder. Mitt hjärtas längtan och min bön till Elohim för dem, för judarna, är att de må bli frälsta. Betyder det att de ska bli kristna? Nej. De ska vara med i det här frälsningsprojektet som Hashem har för Israels folk. Om du, vers 9, ty med din mun, om du med din mun bekänner Yeshua vara Herre och i ditt hjärta tror att Elohim har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Det här ordet då är ett tillägg i 1917 års översättning. Man blir inte frälst när man säger Yeshua är Herre. Man blir inte frälst då. Man kommer med i frälsningståget och är på väg att bli frälst. Så det ska översättas: om du med din mun bekänner att Yeshua han är Herre och i ditt hjärta tror att Elohim har väckt upp honom från de döda, blir du frälst. När då? Ja, om du fortsätter att tro, då blir du frälst till slut. Till genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. När då? Så länge man bekänner. Räcker inte bekänna en gång. Frälsningen är oss närmare nu än då vi kom till tro. Romarbrevet 13:11. För oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korinthierbrevet 1:18. Själv skall han dock bli frälst, men så som genom eld. Korinthierbrevet 3:15. För att anden skall bli frälst på Herren Jeshuas dag. Korinthierbrevet 1:5. Det evangelium, det glada budskap, genom vilket ni också blir frälsta. Inte blev, ni blir frälsta. Jag vill påminna er om det. Det är första Korinthierbrevet 15:2. Andra Korinthierbrevet 2:15. Ty vi är en Messias välluktande rökelse inför himlen, både bland de som blir frälsta och bland de som går förlorade. De som går förlorade, har de redan gått förlorade? Har de redan förlorade? De kan väl bli frälsta också. Så de går på vägen till fördärvet, men vi går på vägen till frälsningen. De kan hoppa av den vägen och vi kan också hoppa av den vägen. Det står också om det i Filipperbrevet 1:28. Utan att i något stycke låta skrämma era motståndare, för om ni så lever, om ni så i så skicken eder, är det för dem ett vittnesbörd om att de själva går mot fördärvet, men att ni ska bli frälsta. Och detta av Elohim. Två vägar. Frälsningen är en väg, med andra ord. Filipperbrevet 2:12. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och inte bara när jag var där, utan mycket mer nu när jag inte är där. Vi väntar på Yeshua från himlen, som kommer och frälser oss undan den kommande vredesdomen. Elohim har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan att, till att vinna frälsning genom vår Herre Yeshua Hamashiach. Hashem, Elohim, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta, ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Timoteus 4:16, första Timoteus: ha akt på dig själv och på din undervisning och håll stadigt ut med den, för om du så gör, så frälser du både dig själv och de som hör på dig. Det är därför jag undervisar och predikar, för att bli frälst. Då har vi fått kallelsen att predika, för jag gör det jag ska göra. Predika nu, så blir någon frälst. Jag blir frälst varje gång jag predikar. Andra Timoteus 3:15. Och du känner från barndomen de avskilda skrifter som kan ge dig vishet, så att du blir frälst genom den tro du har i Yeshua Messias. Blir frälst, säger han till Timoteus. Paulus säger om sig själv, ja, Herren, Messias då, andra Timoteus 4:18. Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom till äran i evighetens evighet. Paulus sa inte att han redan hade fått det. Och Hebreerbrevet 1:14. Är de inte allesammans tjänsteandar som sänds ut till tjänst för den skull som skall få frälsning till arvedel? Nu har vi många vittnen, eller hur? Petrus 1:5. Jag vet att det är sent, ni gäspar en del här, men jag har lite till, jag har bara en sida plus lite till. Det här går fort, för det är långa avstånd mellan raderna här. 1:5. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Vers 9 där. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för eran tro, nämligen era själars frälsning. Frälsningen är en väg, inte en dörr. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle drabba er. Om Petrus 2:2, första Petrus. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. 1 Petrus 4:18. Om den rättfärdige med knapp nu blir frälst, hur ska det då gå med den ogudaktige syndaren?
Det var väl lite häftigt, ja.
Ja, vi har många vittnen här som har talat om att frälsningen är ingenting som man redan kan säga att man har, utan man har fått del av den och man är på väg att vinna den. Det vill säga, då, det ser ut som att frälsningen inte är en port som man går in i en gång och har liksom färdigt, utan det är en väg som leder någonstans. Skulle det månne vara samma väg som vi talade om igår? Avskildhetens väg? Det kanske finns bara en väg. Jag tror det är samma väg.
Sammanfattning då. I Yeshua Messias finns hela Elohims frälsningsverk koncentrerat.
Namnet Yeshua betyder just frälsning. I Yeshua Messias finns hela Elohims frälsningsverk koncentrerat. Han är storfrälsaren. Den evige storfrälsare som han har utrustat just för att utföra det här frälsningsverket för människor och skapelsen. Hela skapelsen är innefattat i det här upprättelse frälsningsverket från himmelen, från den osynlige. Och Yeshua är hans medlare, hans agent, den som genomför och genom vilken den evige genomför sin frälsningsplan.
Namnet Yeshua betyder just frälsning. I Messias finns hela Israels nation representerad. Och i Israel finns alla jordens nationer representerade. Messias kom för att frälsa sitt folk från deras synder, men han kom också för att frälsa hela världen. Därför har det frälsningsverk som den evige utför genom Messias att göra både med Israels hela frälsning som nation samt med och med varje individ inom Israel och i resten av världen. Dessutom har detta verk att göra även med hela skapelsens frälsning, både synligt och osynligt. När Messias kom för första gången in på arenan, om man får uttala använda sånt ord, så blev han sänd ifrån himlen just för att ta itu med den värsta roten som hindrar frälsningen. Och det är synden och dens konsekvenser. Synden och döden. Det här var det absolut den största fienden mot Hashems upprättelseprocess, det är döden. När han därför blev sänd första gången till Israel, så var han tvungen att ta det viktigaste, och det är just syndens rot och döden, syndens konsekvenser. Därför så kom han som ett syndoffer för första gången. Han kallas i rabbinska skrifter för Ben Yosef, den lidande tjänaren, Josefs son, Messias Ben Yosef, som är tvungen att lida för att försona Israels synder. Det här är rabbinsk undervisning. Messias, Josefs son, Ben Yosef, har som uppgift att lida för Israel, för att sona Israels synder. Och det uppfylldes redan första gången han var här. Och det här är inte alla som ser det här, därför att det är ett osynligt verk i fysisk bemärkelse då. Men det går att uppleva. Men juden, han vill se någonting. Han säger, jag kan inte vara Messias, det händer ju ingenting. Det skapades ju ett avfall. De som säger tro på honom, de håller på med alla möjliga hemska saker som Toran förbjuder. Det kan inte vara han som är Messias. Men han har ändå sänts för att frälsa världen. Och när han kommer för andra gången, så kommer han att slutfrälsa och fullborda det frälsningsverk som han hållit på med nu i 2000 år. Han sitter i himlen och han ber för Israel. Och han är Israels himmelske överste präst, som för fram Israels böner till tronen. Och genom honom, genom hans försoningsdöd, genom hans blod,
så kommer bönerna från Israel upp till Fadern i himlen. Och jag tror nog att det är så här, att på grund av Jeshuas försoning så lyssnar den evige på judarnas böner, trots att man inte tror att det är han som är vägen och inte förstår att han heter Jeshua. Han är vägen till Fadern, det finns ingen annan väg. Och jag tror att den som söker den evige med ett ärligt hjärta och närmar sig honom kommer i kontakt med honom, och kontakten går genom Mashiach ben Yosef, trots att inte juden har sett honom. Vägen finns ju där, trots att man inte har lärt sig allting om den här vägen. Förstår ni vad jag menar? Så att vi får vara försiktiga här med att tro att det är bara vissa få som har kontakt med Fadern. När Ben David kommer, Davids son, så kommer han som befriare, som en politisk ledare, som kung, och upprättar ett renat Israel, och tillsammans med dem ett inympat folk som kommer att regera på jorden i det tillkommande riket över de nationer som finns kvar efter sista kriget mot Israel. Vill du vara med? Har du tagit emot frälsningen? Så kan man säga. Har du tagit emot frälsningen? Har du gått in på den här vägen? Vill du fortsätta gå på den? Ja. Är det någon som inte går på den här vägen, så kan du börja gå på den vägen här. Vänd om från din synd. Sluta leva för dig själv, som vi sa igår i förmiddags. Och vi sa det att de som finns här och som inte har vänt om ifrån sina synder, utan vill ha tänkt igenom det, ska jag göra det nu? Ska jag släppa ratten och låta Herren ta över mitt liv? Du fick den här dagen på att tänka igenom det här. Då skulle jag vilja göra en utmaning och fråga dig: är du beredd nu att komma in på den här frälsningsvägen, lämna din synd och vara villig att lyda de bud som gäller för dig? Sluta upp att göra det som Herren tycker illa om och leva för honom. Är det någon som inte har böjt sitt hjärta för Herren, så kan du göra det nu. Nu ska vi vara i bön en stund, och så ska vi ge tillfälle till den som vill ge sitt hjärta till Herren, hur man nu ska uttrycka det, och vill komma in på frälsningens väg, som inte har tagit beslut än. Du kan besluta nu. Nu är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Och det är väldigt bra att bekänna inför människor det beslut man tar i sitt hjärta. För då blir man styrkt. Genom munnens bekännelse blir man frälst. Man kommer in på frälsningsvägen när man bekänner med sin mun att nu har jag tagit beslut för att leva för Israels Gud, följa hans Messias och vara trogen honom. Finns det någon här som har det så, så kan du räcka upp din hand just nu. Så ska vi hjälpa dig och be. Du får sitta kvar med din stol, men jag ber att du ska lyfta din hand bara, så kan jag se dig. Då har du ett vittnesbörd inför mig och inför änglarna och inför den evige, att nu vill jag ta emot frälsningen. Lyft din hand om du känner att du vill göra det. Om du inte redan har gjort det, men du kanske vill förnya ditt beslut, så kan du också lyfta din hand. Och vi går på den här frälsningsvägen. Det är flera stycken som lyfter sina händer just nu. Och vi prisar Herren för att han har gjort era hjärtan känsliga. Är det någon mer som vill bekänna på det här sättet? Nu vill jag gå in på frälsningens väg. Flera stycken. Tack Fader i himlen för dessa underbara händer som
betyder så mycket för de här människornas liv. Deras beslut nu. Nu vill jag vara med på frälsningens väg. Och jag vänder om från min synd. Kan ni säga det? Jag vänder om från min synd. Vi säger det allihop. Jag vänder om från min synd. Jag vill inte leva i mörker. Jag vill inte leva i olydnad. Jag vill inte leva utan Gud. Kom till mig. Fyll mig med din frälsningskraft. Jag tar emot det du ger mig. Frälsningen. Nu. Tack för det här. Tack för Yeshua. Som du har låtit bli offrad. Och dö i mitt ställe. För att jag skulle få del av livet. Och genom hans uppståndelse får jag evigt liv. När jag håller fast vid det du har gett mig. Och jag vill hålla fast vid dig. Och vid din Messias. Från och med nu. Ända till slutet. För att bli frälst. Tack att du har hört mig. Jag har inga goda gärningar att komma med. Därför kommer jag som jag är. Och du har lovat den som kommer till mig. Ska du sannoliken inte kasta bort. Tack Fader i himlen. Att du tar emot mig nu. Och kommer att lära mig din väg. Jag är Messias lärjunge. Från och med nu. Och i all evighet. Amen.